P1, Sveriges Radio.
En smärre revolution skedde inom cancervården i Sverige på 1990-talet. Patienter med spridd cancer som fram tills dess hade framlevt sina sista månader i svår smärta varvat med morfinrus var fjärde timme fick helt plötsligt en nära på smärtfri sista tid i livet där de var klara i huvudet och kunde vara rörliga. Och allt detta med hjälp av ett litet plåster som bara behövde bytas var tredje dag. En ganska radikal förbättring i fråga om livskvalitet. Plåstren innehöll den smärtstillande medicinen fentanyl, en opioid, en syntetiskt framställd drog från samma familj som opium och heroin, men många gånger starkare. Det är också anledningen till att fentanyl numera skördar lika många dödsoffer som heroin bland unga, ganska oerfarna missbrukare. Så här berättar en ambulanssjukvårdare i P1-programmet Konflikt om den syn som mötte honom och hans kollegor i Köping förra året.
Då går vi in. Och när man går in och kommer in i ett vardagsrum så ser man direkt att de ligger precis, alltså precis, de har ju blivit medvetslösa där de satt och där de stod. Två i soffan där och så var det en bara på golvet, mitt på golvet och en borta vid tvn, så att det var... Man kunde liksom se att de hade tagit det här och nästan rest på sig för att vara på väg någonstans och bara trilla ihop. Det var en bizarr syn att se att de var så många.
Ungdomarna som hade tur och hittade sig tid hade tagit en extremt stark variant av fentanyl som beställts från Kina. Och genom att mixtra med molekylsammansättningen hela tiden så kan försäljningen på internet ske ganska ostört. Man ligger steget före lagstiftarna och säljer kemiska preparat som inte hunnit narkotikaklassas ännu. Det lömska är att fentanylpreparaten varierar mycket i styrka och kan vara flera hundra gånger starkare än heroin. Så trots att fentanylmissbruket inte är så utbrett ännu så har minst 360 personer dött av överdoser sedan 2014. I dagens Kropp och själ pratar vi om hur den extremt starka drogen fentanyl berett vägen för nytänk inom vården för att rädda liv. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman och kropp@sverigesradio.se är vår mejladress.
Jag kommer bara ihåg att jag rökte, sen så kommer jag ihåg att jag vaknade upp i ambulansen. Jag minns inte mer.
Skolgården är öde. Det är lördag. Robert Sanderö sitter på asfalten, lutad mot byggnadens tegelvägg.
Jag har aldrig haft problem med uppväxt eller problem i min familj eller något sånt där. Jag var ett helt vanligt barn som växte upp.
Robert gick högstadiet här. Nu är han 30 och bor några 100 meter bort. Den här historien börjar en sommar när Robert är 12 år. Det är festival i stan och han hänger runt med sin 3 år yngre kompis.
Då var det en kompis farsa som vi träffade på sommarfestivalen som frågade om vi vill röka hasch. Men jag kommer ihåg att jag kände inte så mycket då. Alltså det hände inte så mycket. Och sen så frågade vi om vi fick röka mer och då blev det ju helt ur banan. Alltså jag började ju inte dagligen att röka efter det utan det var typ så här på helgerna eller så där. Och sen så blev det bara mer och mer och sen gick det över till tyngre saker. Gjorde det.
Robert börjar gymnasiet och tar droger på helgerna. Det är lätt att få tag i ecstasy och amfetamin. Skolan slår larm, berättar han. Och efter några turer får han sluta.
Det gjorde väl rätt mycket att de liksom stängde av mig, slängde ut mig så. För då hade jag ju verkligen ingenting att göra och då blev det ju bara värre och värre.
Det är lättare att få tag i droger än i alkohol. En kompis fixar heroin.
Alltså första gången skulle jag säga, det är väl som... Det går inte att förklara, det är, jag skulle säga, typ kanske 100 gånger bättre än en orgasm. Typ.
Första gången Robert injicerar är på en fest. Han är 16 år och ligger i ett badkar.
Jag bara, ja, jag vet inte riktigt. Han bara, men jag kan göra det på dig så det inte blir fel liksom. Det kändes som att hela badkaret flöt neråt. Ja, det är det bästa som finns. Du mår väldigt bra. För bra. Det var då det tog fart liksom. Och då gick det ju bara ut för hela tiden.
Hur hade du råd med det?
Jag sålde själv. Och när jag inte sålde så gjorde vi inbrott i bilar. Och då var det ju populärt med bilradio. Väldigt många som ville köpa.
Robert blir omhändertagen enligt lagen om vård av unga. Han hamnar på behandlingshem, men rymmer. Som längst är han på hemmet i 6 månader. Så fort han kommer ut börjar han ta heroin igen. Han bor hos kompisar och vissa nätter hemma i pojkrummet hos sina föräldrar.
Jag kommer ihåg en gång när jag var efterlyst. Då sa jag till mamma så här, att kommer polisen så gömmer jag mig och då säger du att inte jag är här. Självklart så kommer polisen den dagen och ringer på dörren. Och då hoppar jag in i garderoben och gömmer mig. Då säger jag till mamma, du säger inte att jag är här. Och när hon öppnar dörren och så frågar, ja men är Robert här? Då pekar hon och sa, ja men han är där inne. Och det förstår ju jag idag varför hon gjorde. Men just då så blev jag ju galen, kommer jag ihåg. Alltså jag blev tokig. Polisen fick sätta handbojor på mig och bara, jag fick typ ett utbrott och började kasta saker och grejer. Och då fick de ta handbojor på mig. Och då kommer jag ihåg, då var första gången jag riktigt fick en riktig avtänning, alltså på heroin. Jag förstod väl inte riktigt från början att man blev så sjuk som man blev. 10 gånger värre än en influensa typ. Fast du skiter på dig och pissar ner dig, du mår fruktansvärt alltså, dåligt gör du.
Det finns inte alltid heroin att få tag i Linköping. Och det är just en sån gång som Robert hör talas om fentanyl första gången.
Då var det en kompis som sa, ja men har ni provat fentanyl någon gång? Det funkar ju bra. Och det var, vi hade ingen aning om vad det var. Då kommer en kompis liksom med som ett plåster. Och vi bara, vad ska vi göra med det här? Och han bara, nej men vi ska röka det. Och vi bara, va? Röka ett plåster? Alltså det är genomskinligt och sen så står det fentanyl 100 UG, alltså 100 mikrogram. Då var det en kompis som sprang till centrum och snodde folie. Och jag visste att man kunde röka heroin och så på folie. Men alltså jag blev helt chockad när han klippte en liten bit från ett plåster och la på folie och sen rökte det. Jag bara, vad är det här för något?
Och vad tror du han hade fått det ifrån?
Jag visste att han hade fått det från någon som hade cancer, som var väldigt svårt sjuk. Men sen när han rökte det där och jag själv rökte det, då blev jag ju helt, alltså jag kom ihåg att alltså vi bara, min andra kompis han låg spydde för att det var så starkt och vi blev ju helt chockade att det här funkar liksom.
Plötsligt börjar allt fler prata om plåster och hos Robert och hans kompisar tar nu fentanylet heroinets plats.
Det blev en period där vi bara gick på plåster. Det fanns väldigt mycket fentanyl i omlopp. Så det var inte svårt att få tag på det. Var det inte. Då var det inte den här RC-fentanyl, alltså internet-fentanylet, utan det var riktig fentanyl som man får inom sjukvården. Och det är väldigt svårt att få fentanyl. Alltså du måste, vad jag fattar det som så ger de det typ när du ligger på dödsbädden eller när du har väldigt svår cancer eller svår smärta. Men jag kommer ihåg det var en som jag kände som hade ryggskott som fick fentanyl utskrivet. Och hon kom över väldigt mycket fentanyl och vi köpte av henne, gjorde vi. Och hon använde ju själv. Men alltså jag pratar om flera hundra plåster kom hon över på ett sätt. Och där köpte vi av henne.
Ruset är som heroin, fast mer intensivt och det försvinner snabbare, berättar Robert. Så de fyller på oftare.
Alltså folk var tokiga i fentanylet. Om du hade gått på fentanyl ett tag så blev du väldigt sjuk, alltså väldigt sjuk och väldigt sjuk fort blev du. Så man ville ju ha det direkt liksom.
Det är svårt att veta hur mycket fentanyl man tål, säger Robert. Och han och hans vänner överdoserar ofta.
Ja, gud, ja, det hände väldigt ofta. Alltså, det har hänt ett par gånger att vi var tvungna att ringa ambulansen. Annars har vi liksom bara, när det är någon kompis, helt kallt vatten liksom, alltså håller på att skaka honom så han vaknar liksom. Och det har ju funkat ett par gånger, men Alla gånger har det inte funkat och då har vi varit tvungna att ringa ambulans.
En gång får Robert göra hjärt- och lungräddning på sin bästa vän tills ambulansen kommer. Och kort därpå är det Robert själv som tuppar av. De sitter i en lekpark. Det är kväll. Dagen före har Robert tagit benzodiazepiner, ett lugnande medel. Och det har inte gått ur kroppen helt.
Jag kommer bara ihåg att jag rökte. Sen så kommer jag ihåg att jag vaknade upp i ambulansen. Jag minns inte mer. Jag antar att de, eller jag vet att de, jag fick ju naloxon som häver en överdos. Det får ju alla som får överdos, det ger ju ambulanspersonalen. Och ja, jag kommer ihåg att jag vaknade upp i ambulansen och sen var jag på sjukhuset typ en timme. Sen drog jag därifrån liksom. Och det sjuka är att jag direkt efter så rökte jag ännu mer fentanyl. Gjorde jag. Så ja, det är sjukt faktiskt.
Men folk tuppar av, du har själv fått rädda livet på din vän. Fanns det någon oro hos dig under den här tiden?
Nej, du tänker inte på oro. Utan det du tänker på, det är att bli frisk. Alltså om du är sjuk och inte har fått tag på det, det är det enda du tänker på. Du tänker inte på döden, utan alltså, det bryr du inte om. Utan du tänker bara på att få ruset och ja, glömma bort alla bekymmer och problem.
Flera av Roberts vänner har dött i överdoser. Hans bästa vän, han som var med när allt började, gick bort för 3 år sedan.
Ja, det är många som har gått bort. Väldigt många är det. Jag kan till och med inte räkna dem på fingrarna så många. Alltså det är väldigt många. Under 2016 så var det 3 vänner som gick bort.
När tog det slut för dig?
Jag tror jag var 23 var jag. Och då tog jag kontakt med beroendekliniken. Alltså jag orkar inte längre. Jag var så trött. Jag orkar inte jaga droger varje dag och vara sjuk. Och, alltså min kropp var helt förstörd.
Robert får nu hjälp av sin pappa att hitta ett behandlingshem som kan ta emot honom. Det tar ett par månader. Och under tiden fortsätter han med heroinet.
De ringde dagen innan och sa, ja men du är välkommen imorgon. Och jag var så lycklig så jag alltså, nästan grät. Jag tror till och med att jag gjorde det. Och dagen efter så skjutsade min mamma upp mig. För hon ville se liksom hur det gick till det här med den här behandlingen och sådär. Och då träffade jag en sjuksköterska. Och då fick jag medicin första dagen. Och det var den bästa dagen i hela mitt liv, tror jag. Ja.
På behandlingshemmet får han buprenorfin. Det gör att suget efter heroin och fentanyl försvinner.
Jag blev inte sjuk liksom. Jag kunde vakna upp och käka frukost som jag inte har gjort på jag vet inte hur många år.
Ena handen skakar lite när Robert ska tända sin cigarett. Annars är det svårt att se på honom att han tagit tunga droger halva sitt liv. Idag jobbar han som ordförande för Linköpings brukarförening. En av de frågor han är engagerad i är att motgiftet mot opioider som fentanyl och heroin ska finnas mer tillgängligt i samhället. Han har till och med delat ut naloxon som motgiftet heter, trots att det är olagligt.
Du tror inte att det skulle kunna bli så då att folk tänker att ja, men det är inte så farligt att jag har lite fentanyl för att jag har ju mitt naloxon här i fickan?
Nej, alltså den där frågan har ju kommit upp förut och grejen är att folk tänker inte så. Det är ingen som vill ta en överdos. Alltså som är liksom, visst är det någon som är självmordsbenägen, då är det en annan grej. Men det är ingen som vill ta en överdos. Och folk tänker inte så, men nu har jag naloxon, nu kan jag ta lite extra.
Han har tagit några återfall. Ofta i samband med alkohol, att han då tappat kontrollen.
Nu är det väl ungefär 2-3 år sedan. Är det.
Tror du att du kommer ta något mer?
Oj, svår fråga. Nej, jag kan inte svara på den frågan. Jag vet liksom inte vad som händer imorgon eller vad som händer om 2 timmar. Det kan hända vad som helst. Men jag har blivit erbjuden och jag har tackat nej flera gånger. Jag kan faktiskt inte svara på den frågan. Men så som jag mår nu så vill jag inte ta något återfall. Absolut inte. Men visst, det kan hända vad som helst. Men ja, jag kan inte svara på den frågan.
Det sa Robert Sandere och det var Clara Lowden som hade träffat honom. Marcus Heilisch är beroendeforskare och professor vid Linköpings universitet. Hej och välkommen till Kropp och Själ.
Tackar.
Om vi börjar med att prata lite om själva drogen fentanyl som inte är så välkänd. Vad är det för sorts drog?
Ja, det är som sades i inledningen här, det är på laboratoriet framställd variant av något morfinliknande, så det verkar med samma mekanism som morfin. Det är en gammal drog. Folk tror att fentanyl är nytt, men fentanyl utvecklades som läkemedel 1960 av en jättekänd läkemedelskemist, Paul Janssen. Den är, om man sprutar in den intravenöst, så har den ungefär 100 gånger högre effekt än morfin. Nu är de siffrorna som ofta nämns väldigt svåra och man ska vara lite försiktig med, för det beror väldigt mycket på vilket sätt man tar det. Det är en sak om man sprutar in det, det är en annan sak om man röker det, det är ytterligare annorlunda. Det tas inte särskilt mycket upp om man till exempel stoppar i munnen och sväljer det. Men det är en kortverkande, mycket potent syntetisk kopia av morfin, kan man kort säga. Så med alla dess beroendeffekter och komplikationseffekter i form av överdoser och så.
Men det finns någon variant som är extremt stark som man brukar höra talas om att man använder för att söva typ elefanter och sådär.
Ja, det är karfentanylet. Så det här, alltså, det är ju inte fentanyl. Och jag tror att det här är något som är viktigt, även om det blir lite nördigt och tekniskt sådär, så måste man ha det här klart för sig. Ofta när man säger fentanyl så menar man inte den specifika molekylen som Paul Janssen hittade på 1960. Utan det här är ju också en familj av molekyler, fentanylderivat, som då kemisterna har pillat på. Och inte minst, som jag tror nämndes här i inledningen, illegala kinesiska laboratorier fram till för ungefär ett år sedan var ju mästare på att hitta varianter där man dels hade modifierat molekylen som blev ännu potentare och dels inte ännu hade hunnit komma upp på narkotikalistan. Men karfentanylet kan man säga är föregångaren till det. Det blir ytterligare starkare än fentanyl. Vi använder det i hjärnforskningen för att märka in sådana här myopioida receptorer som är det som morfin slår på, men det går också att söva elefanter med.
Mm. Men är det samma typ av rus som heroin? Är det liknande heroin?
Ja, det kan man säga. Mm. Det är ju, eftersom ämnet tas upp så himla fort och slår på receptorn så starkt och försvinner ut ur kroppen så pass snabbt, så blir det accentuerat. Det blir som heroin fast mera.
Mm. För att heroin brukar man ju, det är ju en slags symbol för det, den absolut mest beroendeframkallande drogen vi har, som är väldigt svår att bli av med ett sånt beroende. Är det samma som gäller för fentanyl?
Och, alltså, jag tror inte man ska stirra sig blind på substansen. Det handlar om opioidberoende. Och det blir väldigt mycket mytbildning i den här branschen. Jag tror vi som står för kunskap ska akta oss för att bidra till den. Det är inte i grunden annorlunda att vara beroende av en opioid än en annan opioid. Abstinenssymptomen kan se lite annorlunda ut. De kan sätta in lite snabbare eller lite långsammare. Men det är i grunden samma mekanism. Receptorn bryr sig inte om ifall det är heroin, morfin, fentanyl, karfentanyl. Det är samma mekanism.
Mm. Men en sak som är utmärkande för just de här då opioider är att man blir väldigt snabbt tillvänd till det, så man behöver ha mer.
Just det. Mm. Så det, och det är också sådana här områden där gamla föreställningar spökar för oss väldigt mycket. För att man måste hålla isär det här med den kroppsliga tillvänjningen, toleransutvecklingen. Den är otroligt uttalad med särskilt då kortverkande opioider. Förr så, innan man förstod sig på beroendemekanismen bättre, så trodde man ju att det var det här som var beroende. Så att och vi fortfarande är så att vi inom sjukvården lägger jättemycket resurser på att behandla symptomen, och Robert i det här fina reportaget beskrev ju hur sjuk man känner sig när abstinensen inträffar. Och det får man ju ha stor respekt för. Man får också förstå att det är fullständigt ofarligt. De flesta opioidberoende patienter går igenom de flesta av sina abstinenser obehandlat, och det är inte det som är problemet. Problemet är det som är kärnan i beroendet, och det har med andra saker att göra. Det har att göra med att i avsaknad av drog så känner man det här intensiva suget som gör att man, trots vetskap om att det här kan skada en eller rent av leda till att man dör, återfaller.
Mm. Det han berättade här var att han fick någon slags medicin på det här behandlingshemmet för att bota just det här suget. Mm. Är det någon medicin som man kan ta under längre tid, eller blir det nytt beroende av det? Eller?
Nej, men det här är ju en klass. Jag menar, så det här är en av de stora medicinska upptäckterna. Vincent Dole på Rockefeller universitetet upptäckte möjligheten att behandla heroinberoende med metadon 1965 ungefär. Mm. Året efter hade Lars Gunnar introducerat det i Sverige, så vi hade ju det första metadonprogrammet utanför utanför USA fanns ju i Uppsala. Sen, och metadon gör ju detta precis. Mm.
Så det här är metadon? Det var bara att det heter någonting.
Nej. Men metadonet har så bra som det är på att dämpa det här suget och rädda många liv, vilket man har visat, så har det problemet att om man ute på gatan lägger till, toppar upp, som patienterna säger, metadonet med heroin eller en värre fentanyl, då adderas effekten och så kan man dö. Sen i slutet på 90-talet, början på 2000-talet, så kom det här, man kan säga, metadon 2.0, va? Och det är buprenorfinet. Och buprenorfinet är kanske inte riktigt lika vast som metadon på att dämpa suget, men det har den enorma fördelen att om en patient är korrekt doserad med det här läkemedlet så får de hyfsad dämpning av suget, och dessutom så är receptorn blockerad, så skulle man få för sig att stoppa i sig heroin eller fentanyl, då är man skyddad mot överdos.
Mm. Men det är inte så att alla reagerar så här. Det Robert berättade om att det här var det bästa han hade gjort när han hade provat det. Det är inte så att alla reagerar så på opiat.
Verkligen inte. Nej. Det där är jag kommer hem ibland och har middagskonversationer med min hustru sjuksköterskan och pratar om saker pratat med patienterna om, och hon stirrar oförstående på en, för hon har fått morfin någon gång i samband med efter ett kejsarsnitt och hon tyckte det var det värsta hon hade råkat ut för. Så det är en realitet att flertalet, omkring 80% av de som får opioider, tycker antingen att de inte gör något annat än dämpa smärta eller rent av är obehagliga, ger illamående och så.
Mm. Om vi pratar om då fentanyl och det som vi, alltså fentanylliknande eller de här olika molekylerna, hur skulle du beskriva situationen vi har med fentanyl idag?
Ja, alltså det är en ny situation med en gammal drog. Jag tror att det är också viktigt att sortera ut begreppen här. Så jag sa att fentanylet i sig är inte en ny molekyl. Dess användning, dess illegala användning i missbrukssammanhang är inte heller ny. Så den första, jag erfor det här som ung kliniker på 90-talet, när heroinet tog slut så flödade det in fentanyl som ett ersättningsmedel. Det kom oftast från Ryssland på den tiden. Och det var helt enkelt så att etablerade heroinberoende patienter som inte kunde få tag på heroin, de fick tag på det här. De hade tolerans. Det var fortfarande mycket svårare att dosera fentanylet än heroinet, men de var rätt erfarna, så att det hände överdoser då med. Men på något, det fanns flera faktorer här, just den här toleransen och kunskapen gjorde att det inte var riktigt lika farligt. Det vi ser nu, det är någon slags andra våg, och där står vi och kliar oss i huvudet inom sjukvården. Jag tror vi behöver ha en diskussion, inte minst i det här rummet, vad vi ska göra. För att den traditionella narkotikaberoende patienten har vi väldigt god behandling för. Det har varit mycket diskussion om att hur vi ska få ut den behandlingen till direkt många och så. Men vi har metadon, vi har buprenorfin, vi kan göra saker. Men det här är ju läkemedel som vi inte gärna ger till någon förrän de verkligen har utvecklat ett narkotikaberoende. Det vi ser nu är något, folk som inte riktigt liknar Robert, han faller ju i den här första kategorin. Va? Det vi ser nu, det är ungdomar som inte har ett etablerat opioidberoende, som tar i stort sett vad som helst av internetdroger på ett väldigt kaotiskt sätt, som inte har tolerans och där det inte heller känns riktigt självklart att man ska erbjuda dem behandling med buprenorfin. Och där vet vi inte riktigt vad vi ska göra.
Nej. Här i studion finns också Steve Alm, narkotikaexpert från polisens nationella operativa avdelning, NOA. Hej och välkommen till Kropp och Själ.
Tack så mycket.
Hur skulle du beskriva fentanylsituationen idag utifrån polisens synvinkel?
Ja, utifrån det vi har sett under perioden från 2014-2015 fram till idag, så kan vi väl säga att det är då den mest allvarliga situationen någonsin på missbruksmarknaden i Sverige. Sedan ungefär början av 2015 fram till idag så har cirka 370 personer avlidit av överdos av fentanylanaloger. Mm. Mycket riktigt som sades
varianter
innan.
Varianter på det här, ja.
Ja, precis, i huvudsak. Samtliga av de personerna har avlidit ensamma hemma i sina hem med något undantag. Drogerna har sålts eller köpts över internet och levererats hem till hemmet.
Är det kända missbrukare, eller så att säga, människor som har haft ett längre missbruk bakom sig, eller unga människor, eller vad är det för?
Med de studier vi har gjort så är det då i huvudsak människor som har någon typ av missbruksbakgrund, har provat droger i ett eller annat avseende. Det varierar naturligtvis då i, så att säga, uttryck för hur pass utvecklat det här missbruket är, men i generellt sett så har de flesta haft det. Men sen som nämndes tidigare så finns det också en kategori av mera experimentell missbruksverksamhet också bland en del av ungdomarna. Där man då provar olika saker. Och jag menar, jag jobbar ju då på underrättelsesidan och vi följer ju noga då vad som händer på nätet. Och vi ser ju då att det finns i anslutning till de här försäljningssidorna så finns det chattsidor där man då diskuterar de olika drogernas effekter. Och en paradoxal historia som vi ser i vissa avseenden, det är att det här, så att säga, eftersträvan att ta risker, alltså risktagandet i sig har blivit någon typ av någon sorts pseudokultur eller någon typ av gemensam nämnare för många som ägnar sig åt den här verksamheten.
Men du säger att det hände någonting, eller det började 2014, var det någonting som hände då? Eller?
Alltså det här är ju kopplat då till internetdrogtrafiken, alltså den handel som har skett över internet sedan kanske början av 2000-talet. Och de som kommer ihåg, kommer kanske ihåg ecstasy när det dök upp första gången. Och det var väl första gången då man började på allvar diskutera då nätets roll i narkotikahandelssammanhang. Mm. Sen har ju då marknaden utvecklats med så kallade nya psykoaktiva substanser. Och som nämndes tidigare här så är ju det här en industri som har utvecklats, en väldigt lönsam sådan. Där då de allra flesta av de här drogerna produceras i Kina under vetenskapliga former. Det är kvalificerade kemister som tar fram olika typer av analoger som sen testas och marknadsförs bland annat i Europa men även då i USA. Den amerikanska marknaden är ju växande nu, speciellt när det gäller syntetiska opioider. Mm.
Men det har ju varit ett problem ur polisiär synpunkt att man inte kan straffa folk om det inte är en förbjuden substans. Det är inte en narkotikaklassad substans. Så det har ju varit ett mål precis nu, alldeles i dagarna eller veckorna i alla fall, där man har försökt att döma istället för narkotikabrott, istället för åtala för vållande till annans död.
Ja, det stämmer. Det är ju så att om man tittar lite historiskt då, jag nämnde MPS-drog, alltså den här internettrafiken överhuvudtaget, så har ju då utifrån ett juridiskt perspektiv så har vi alltså väldigt svårt att hantera den här frågan. Och det beror ju på att vi är kanske lite för mycket då inriktade på narkotikalagstiftningen. Och narkotikalagstiftningen då tjänar ju sitt syfte och är effektiv i många avseenden, men vad vi säger nu och det som den här rättegången i Stockholm handlar om, det är att prova andra lagrum, alltså grovt vållande till annans död. Och vi hoppas ju mycket naturligtvis från den rättsvårdande sidan på det här, för det skulle ge oss ett verktyg, ett juridiskt verktyg kanske, att vi tar kraftfullare åtgärder mot de här som agerar på nätet.
Mm. Vi får se hur det går, för den domen har inte fallit och den lär bli överklagad också. Längre fram. Steve Alm, narkotikaexpert från polisen, och Marcus Heilisch, professor och beroendeforskare från Linköping, är gäster i dagens Kropp och Själ där vi talar om drogen fentanyl. I USA pågår just nu en epidemi, skulle man kunna kalla det, där droger som fentanyl skördar människoliv i ett stadigt ökande tempo. Här om månaden kom där en oväntad och ovanlig rekommendation från högre ort. Vi ska prata om motgiftet naloxon som används för att häva effekterna av de här drogerna.
I hope naloxone will be in the hands of every individual who could possibly find themselves in a position to save a life.
Den 5 april i år publiceras ett uttalande av den operativa chefen för den amerikanska folkhälsovårdskommissionen. Chefsposten som kallas Surgeon General tillhör Dr. Jerome Adams och han är utsedd av USA:s president och senat. Han skriver: som chef för den amerikanska folkhälsovården är det min svuna plikt att skydda och förbättra det amerikanska folkets hälsa. Just nu är vi mitt i en opioidepidemi som kräver 115 liv varje dag. Han avslutar med orden: naloxon ger oss möjlighet att rädda liv. Det är inte ofta som chefen för den amerikanska folkhälsovården skickar ut den här typen av uppmaningar. Sist det hände var 2005 då den dåvarande chefen uppmanade gravida kvinnor att avstå från alkohol. Men nu kom alltså en uppmaning om att fler amerikaner borde bära med sig läkemedlet naloxon.
So naloxone is a medication that works in the body directly on the receptors for opioids in the brain.
Det här är Scott Weiner. Han är akutläkare på ett sjukhus i Boston där han även leder arbetet som rör opioidmissbruk. Han möter ofta patienter som tagit en överdos av opioider, som exempelvis heroin eller fentanyl.
If someone took too much opioids, what happens is that it actually decreases the brain's drive to breathe, and that's how people actually overdose and die, is that they stop breathing.
Han förklarar att när en person fått i sig en för stor mängd opioider så börjar hjärnans signaler som säger åt kroppen att andas, att sakta ner. Och ibland så pass att personen helt slutar att andas. Det naloxon gör är att knuffa bort opioiderna och sen blockera hjärnans opioidreceptorer. Och det får personen att börja andas igen.
If you give naloxone, it takes away that effect. And then they can start, the brain will start breathing again. Well, naloxone is a very old drug. So we've had naloxone for a long time. What we haven't had is really the crisis with so many people becoming dependent on opioids and so many overdoses that are occurring now. So the drug is old, but the problem is new.
Ja, naloxon har varit med ett tag och medicinen är inte ny. Det som Scott Weiner dock säger är nytt är det kraftigt ökade behovet av den, då allt fler människor missbrukar opioider och tar överdoser. Enligt siffror som tidningen Chicago Tribune tagit fram så dog det 2016 42 000 personer i USA av en överdos orsakad av opioider. Och att det är en fördubbling sedan 2010. Robert Childs möter opioidmissbrukare på nära håll dagligen.
My name is Robert Childs. I've worked with naloxone since 2006.
Robert Childs jobbar med skademinskande åtgärder för drogberoende och han arbetar på North Carolina Harm Reduction Coalition som har hand om sprutbyte och att tillgodose personer med naloxon.
I ran a underground naloxone program for 4 years.
Ja, när Robert Childs började att arbeta med naloxon så var det inte lagligt. Och till en början drev han en verksamhet som alltså olagligt delade ut naloxon till narkomaner.
Yeah, we just broke the law. But the law is wrong. You know, and to me it's like people deserve access to medicine and we had something that could prevent people from dying.
Vi hade något som kunde förhindra att människor dog, säger Robert Childs. Och han säger att det kändes självklart att bryta mot lagen eftersom lagen enligt honom var fel. Sen dess har lagen ändrats. Och även om det ser lite olika ut i olika delstater i USA så är det på en del håll möjligt att köpa naloxon receptfritt på apoteket. I North Carolina, där Robert Childs bor och arbetar, är det både tillgängligt och lagligt med naloxon. Senast häromdagen fick Robert användning för det när en kille körde upp vid hans kontor med sin kompis livlös i passagerarsätet.
The driver was fine and his buddy was completely out. And so we naloxoned them through the window. And then he did rescue breathing on his buddy. And he came back too and he took off.
Genom bilens fönster kan Robert ge naloxon till killen som tagit en överdos och hans vän ger sin kompis konstgjord andning. Killen kvicknar till och de åker iväg.
Yeah, totally took off. Yeah, because they heard sirens, so they were afraid somebody called the cops on him, so they disappeared. But we saw them again later and they were fine and we tried to offer them health referral and talk to them about it.
Robert Childs träffade på killarna igen senare och han säger att de verkade må bra och att han erbjöd dem hjälp med att få behandling för sitt drogmissbruk. Och kanske har vi nu kommit fram till en punkt som mycket av diskussionen om naloxon kretsat kring. För medicinen är omdiskuterad och kritiker menar att naloxon knappast kommer få folk att sluta med droger. En del menar till och med att det skickar ut en signal om att det är okej att fortsätta ta droger. Eller kan resultera i att folk låter bli att söka hjälp för sitt beroende. Robert Childs håller inte med.
I strongly disagree with them. And there's several reasons for that. One, that's not a good reason from a human rights perspective. So if we hold dear that individual have the right to life and the right to healthcare, then why is healthcare being deprived of them? You know, a lot of people want people to go into treatment and go into recovery, but if you're dead, you can't recover. If you're 6 feet underground, there's no chance at recovery.
Han menar att det är en fråga om mänskliga rättigheter, rätten till liv och till sjukvård. Och han tillägger att det är omöjligt att bli fri från ett drogberoende om du är död. Att privatpersoner bär naloxon i USA blir allt vanligare och de två vanligaste preparaten är nässpray och en injektor. Scott Weiner tycker att alla som själva tar opioider eller är närstående till någon som gör det bör bära med sin naloxon. Men han säger också att naloxon inte ska ses som lösningen på det som Dr. Jerome Adams kallar för en opioidepidemi.
A lot of people put weight onto naloxone as the solution to the problem, but it's not the solution. It's really just the quick way to save someone's life to then get them to the next step. And the next step is really the hard work.
Naloxon är bara första steget. Att rädda någons liv för att sen erbjuda hjälp att komma ur missbruket. Och det steget är det svåra arbetet, säger han. Men kritiken om att naloxon skulle motverka att folk blir drogfria ger han inte mycket för. Han jämför det med att en diabetessjuk person som misskött sin medicinering och kost och hamnat på sjukhus inte skulle bli erbjuden insulin.
We wouldn't not treat them. We would of course offer them treatment and insulin. And then talk about the next steps about how to manage their diet and how to take their daily medications. It's very similar to that. So if you think about it just as another medical condition, which it is, then it makes sense to provide naloxone.
Om man tänker på överdosen som ett medicinskt tillstånd, vilket det är, så blir det logiskt att ge naloxon. Det sa Scott Weiner, akutläkare i Boston, USA. Reporter var Olivia Sandell. Marcus Heilisch, professor, beroendeforskare. Du har ganska nyligen arbetat och bott i USA. Du var väldigt engagerad i det här reportaget. Vad reagerade du mest på?
Nej, men första tanken var att här kommer en sån här modefråga, naloxonet kommer att bli det vi pratar om. Men sen tyckte jag att den här kollegan Weiner satte det i rätt perspektiv. Nej, det är inte någon jättelösning. Och men det är också så att det är väldigt skönt att höra en kliniker, en riktig doktor som kan fatta och liksom få prioriteterna i rätt ordning. Och den första prioriteten är förstås att hålla folk vid liv. Mm. Sen kan vi prata om allt annat efteråt. Mm.
Vi har en till riktig doktor här, nämligen Martin Kåberg, överläkare på Beroendecentrum och medicinskt ansvarig för sprutbytet i Stockholm där man också jobbar med naloxon. Hej och välkommen till Kropp och Själ.
Tack så mycket.
Hur används naloxon hos er idag?
Ja, vi har väntat på det länge. Vi har drivit frågan under många år. Men i januari i år fick vi möjlighet att för första gången börja dela ut naloxon. Och då delar vi ut en injektor, som, precis som det pratas om i reportaget. Mm.
Det är alltså en spruta?
En spruta med 5 doser naloxon. Och i samband med att man får den här sprutan så har vi också en utbildning där vi dels går igenom bakgrunden hos den här personen som vi delar ut medicinen till för att se, är det rätt målgrupp vi når? Är det en person som använder opiater? Är det en person som har varit nära överdossituationer, kanske haft överdoser själv? Och sen utbildar vi dem i att identifiera en överdos och hur man agerar vid en överdos. Och sen så får man med sig preparat. Mm.
Hur effektivt är det här? Kan man rädda alla som har fått en överdos?
Man kan inte rädda alla som har fått en överdos. Det krävs att någon är där som kan rädda den personen. Alltså. Så att det är en kärnfråga faktiskt. Ja. Därför att man kan ge en person en ryggsäck med naloxon. Men om de är ensamma och injicerar så är det ingen som kan administrera naloxonen.
Nej.
Så det är också en sån här bit som är viktig i utbildningen. Att injicera inte ensam, till exempel.
Men om man har fått en överdos, spelar ingen roll hur stor den är, så får man bara naloxon så bryter den.
Det kan man säga. Det är ett extremt effektivt läkemedel som tar bort hela effekten av opiaterna som, om det blir för mycket, påverkar andningscentret och tar bort andningen.
Mm. Dock kanske det är livsviktigt att påpeka här att det räcker till så att säga i kraft, men det är inte alltid en dos räcker till i tid. För naloxonet är ganska kortverkande. Va? Så att det finns, eftersom det här går ut till folk som vars liv kan bli påverkade, så viktigt att påpeka att det kan vara så att andningsdämpningen kommer tillbaka en halvtimme senare. Och därför Absolut. Är det viktigt att när det här hänt så måste det följas upp på ett bra sätt.
Mm. Och det är det som är, vi har ju liksom 3 punkter i utbildningen. Det första är 1, ring 112, tillkalla professionell hjälp. Det andra är administrera naloxon. Och det tredje är påbörja inblåsningar eller hjärt- och lungräddning.
Mm. Men som vi hörde Robert i reportaget här i början av programmet, han åkte ju mer eller mindre från sjukhuset direkt och tog med Roger efter att han har fått naloxon.
Precis, och då, det liksom, då kommer vi tillbaka till kärnan i problematiken. Att naloxon är ju då en tillfällig livsräddande åtgärd, men det tar inte bort beroendesjukdomen. Så att det är jätteviktigt att när man pratar om naloxon och att man ska implementera det brett i samhället, att också diskutera vilka andra förbättringar man kan göra för att se till att folk som har behov av vård får det och stannar kvar i den vården.
Mm. Men det här med att introducera naloxon lite bredare, det är ju ganska nytt. Och tidigare i år så presenterade Socialstyrelsen och Läkemedelsverket en gemensam rapport om hur man ska göra då naloxon mer tillgängligt. Vi ska höra Eva Nyman som är samordnare i läkemedelsfrågor på Socialstyrelsen.
Och det vi har kommit fram till är ju det att vi tror att naloxonprogram är ett bra sätt att tillgängliggöra naloxon på. Och då handlar det egentligen om ett koncepttänk där man förskriver naloxon och samtidigt får en utbildning i att känna igen en överdos och kunna behandla en överdos. För man måste behandla med mer än läkemedel i det akuta skedet. Man måste också kunna ge andningsunderstöd och vid behov hjärtmassage. Och det är också viktigt att man larmar ambulans, och det är viktigt att man också känner igen tecken på abstinens så att man kan hantera en person med hastigt uppkommen abstinens.
Och vem är det som skulle vara föremål för den här utbildningsinsatsen då?
Ja, då tänker vi oss dels förstås de som riskerar att drabbas av överdos själva, men också deras närstående, anhöriga och vänner och så. Men också personer som i sitt arbete möter personer som kan överdosera då.
Missbrukare och deras anhöriga skulle gå en kurs i hur man återupplivar en person.
Ja, som en del i att få tillgång till naloxon. Och det är av flera skäl. Vi säger ju också att man i första läget nu så bör hälso- och sjukvården hålla i det här. Och det är också därför att vi tycker att det är väldigt viktigt att man har det här som ett komplement till övrig vård och stödinsatser. Så att man har en chans att fånga upp de här personerna då.
Men i princip så menar ni att om man har genomgått en sån här utbildningsinsats då, så skulle även till exempel föräldrar kunna få tillgång till naloxon?
Ja, alltså egentligen är inte det så konstigt, för att det är så det funkar med andra läkemedel. Diabetiker till exempel, eller allergiker, kan drabbas av väldigt akuta tillstånd väldigt hastigt och behöver då ha läkemedel administrerat och kan inte ta det själva. Och då utbildar man närstående. Det kan vara föräldrar, det kan vara skolpersonal eller det kan vara kollegor på arbetet.
WHO då, de vill ju låta anhöriga och vänner och så här ha naloxon också. Varför förespråkar inte ni det?
Nej, egentligen så tycker vi ju att vi har kommit ganska långt och att vi förespråkar ungefär det WHO säger. Vi som sagt tycker att det är väldigt viktigt att man kopplar det här till vård- och stödinsatser, erbjudande om det. Så därför så tycker vi det är viktigt att man fångar upp de personer som kan behöva ha naloxon där. Sen är det förstås viktigt också att alltså, de personerna som riskerar att drabbas av en överdos, det är ju de som använder opioider, det är ju ingen annan egentligen. Och därför så är det ju också vettigt att man förskriver det till de personerna. Men däremot, som sagt, kan anhöriga ha tillgång till det. Och man kan också placera ut sitt naloxon där det behövs. Och det finns ingenting som hindrar att man har den här typen av naloxonprogram också på boenden eller lågtröskelverksamheter och så. Och att man då utbildar de som arbetar där och som finns där. Och så förskriver man naloxon till de som bor där då, så att säga, eller vistas där. Och om man då har en ganska frikostig förskrivning så kan man ju placera ut naloxon lite överallt, så att säga, på de ställena där man vistas.
Så egentligen så handlar det om en hårfina skillnad här då egentligen. I praktiken så menar du att kommer det vara som att du kommer ha tillgång till det i familjen, så att säga, om du har en missbrukare där?
Ja, det är ju vår bedömning. Så vi tror ju och hoppas ju mycket på att det här kommer att kunna leda till det. Men vi kommer också följa upp de här förändringarna som vi då planerar att genomföra med sjuksköterskeförskrivning och sådär om ett par år, för att se om vi verkligen har nått ut.
Om syftet är att anhöriga och så här ska få mer tillgång till den här medicinen, vad är det som hindrar att man helt enkelt gör det lite friare så att de kan skriva ut det till dem? Det är inte säkert att deras missbrukande dotter eller son vill att de ska ha det här.
Nej, men det är väl också just det som kan vara kruxet i det hela. Dels så är det inte möjligt rent lagmässigt att förskriva till någon annan än den patienten, så att säga. Hela hälso- och sjukvårdssystemet är ju uppbyggt på det.
Ni skriver också i den här rapporten att det skulle kunna vara kränkande att ge en person naloxon. Vad menar du då?
Ja, kanske snarare kränkande då att ta emot naloxon om man inte vill ha det, så att säga. Man kan ju tänka sig en situation då en person faktiskt befinner sig i ett rus och inte egentligen är så illa däran som det verkar. Och då behandlar en sån person med naloxon är ju då lite grann mot dess vilja. Så när den sen pignar till så kanske den känner att det inte alls var det den ville.
För det är inte alltid så enkelt att avgöra om det är en överdos eller om det är ett tungt rus, så att säga.
Nej, precis. Det har ju visat sig att det är ganska svårt. Det är en gråzon verkligen mellan det här rus till överdos.
Vi hörde Eva Nyman från Socialstyrelsen. Martin Kåberg, överläkare på Beroendecentrum. Vad säger du? Är det här tillräckliga åtgärder som presenteras att sjuksköterska får dela ut? Att det ska finnas lite mer spritt?
Vi har kommit en lång väg kan man säga. Man har ruckat en hel del på de rutiner och regelverk som finns från Socialstyrelsen. Men man har inte kommit ända fram. Och det är en lagstiftningsfråga helt enkelt.
Mm. Och vad skulle du vilja ha för lagstiftningsförändring?
Ja, jag tycker att personer som befinner sig i närhet eller i situationer där det sker överdoser ska kunna ha möjlighet att bära med sig naloxon. Att inte då naloxon ska vara personbundet. Och det blir en tankevurpa här när man säger att det ska finnas hos patienter tycker jag på ett boende till exempel. Ett lågtröskelboende och man ska förutsätta att det ska finnas tillgängligt synligt någonstans. Då ska man alltså ta, om det är någon annan person då, som inte har fått naloxon förskrivning, ska man ta då naloxon från en annan person och ge till en tredje person. Det blir ologiskt. Mm. Så då tycker jag att det handlar ju om att rädda liv och det handlar om att ha kompetens att identifiera en överdos. Och då, det här är ju inget farligt preparat på något sätt eller beroende från kallande preparat eller något som ger rus. Det är ett helt ofarligt preparat som inte kan ge någon skada om det används på rätt sätt.
Jag skulle säga att du har med dig en variant här, som är en nässpray som är alldeles ny.
Precis, vi fick tillgång till den igår faktiskt. Vi har hittills använt oss av sprutor med naloxon. Mm. Men nu så har vi för första gången fått tag på då en näs.
Och det funkar spray. Som en sån man har mot förkylning ungefär. Man sprutar upp det i näsan helt enkelt.
Ja, du identifierar överdosen, du ringer ambulansen, du sprutar upp naloxonet i näsan och sen så kan man börja ge inblåsning om det inte finns någon andning. Finns det väldigt diskret andning så kan man hjälpa till där. Men framförallt så kan man vänta och se på effekten.
Det som hon berättade här från Socialstyrelsen var att det är inte så klockrent alltid om det är ett djupt rus som någon befinner sig i eller en risk för överdos. Vad säger du om det?
Nej, jag håller inte med. Som kliniker som har jobbat och handhavit många överdoser och även personer som är intoxikerade så tycker jag att det är väldigt lätt att identifiera om någon är medvetslös utifrån att ha tagit opiater. Och det där ingår ju i vår utbildning till våra patienter som i och för sig har kunskapen redan. Jag menar, när jag står på en akutmottagning och någon är lite sådär halvdåsig och så går man fram och ruskar på patienten så kan man säga så här, vill du ha naloxon? Och då rycker patienten till och vaknar upp. Det är ett tecken på att man inte har en överdos. Men om man inte får någon respons från patienten, en snarkande andning, man har blåa läppar, då är det dags att ge naloxon.
Mm. Marcus Heilers, du?
Nej, jag håller med Martin. Det går inte att missa det här kliniskt. Men jag tycker vi ska ge Socialstyrelsen och Läkemedelsverket kredit. Nu kom det fram lite som från en myndighet det måste göra mellan raderna. Men vi har en läkemedelslagstiftning som inte bara handlar om det här utan om alla läkemedel som säger att läkemedel måste skrivas ut till en specifik patient. Så därför så, och vi kan inte ändra lagstiftning för all läkemedelsförskrivning på grund av det här specialfallet. Vad jag tycker man har gjort här gemensamt med Socialstyrelsen och Läkemedelsverket är att man väldigt snabbt och väldigt föredömligt hanterat den utmaningen och kommit fram till ett läge som jag tror inte, Martin säger att vi inte riktigt är mål. Jag tror inte den praktiska skillnaden är värd att diskutera.
En sak, vad händer om jag inte har tagit opioider och tar en sån här naloxon?
Ingenting.
Nej. Så den är inte farlig på det sättet?
Nej. Men det finns ju en alternativ lösning till det här också. Det kan man ju diskutera. Jag vet inte vad du säger om det, Marcus. Men man skulle ju kunna göra preparatet receptfritt. Och då skulle det vara tillgängligt för alla. Och då blir det ingen diskussion om vem som ska ge till vem. Utan då handhar man ju det själv, så att säga. Jag tycker också att det finns en god ambition i att säga att man vill dela ut naloxon på en vårdenhet där man också kan erbjuda andra saker. Men det är ju också så att alla kommer inte till vårdenheter. Och då är det ju faktiskt en alternativ lösning att nå individer om man kan få det över disk på apotek.
Vi har ju hört att brukarföreningar till exempel går ut och delar ut till folk som de tror kan ha användning för det. Men då säger du, Steve Alm från polisen, att ett problem är att de flesta som ni hittar som har överdoserat, de är ensamma.
Ja, vi återknyter då till diskussionen om fentanylanalogerna. Mm. Mm. Och med det sätt som man då köper hem drogerna och på det viset man använder drogerna, så har ju då nästan 95, nästan till 100% har återfunnits i hemmet i ensamhet, har tagit det här. Så jag vet, vi tycker det här är ett bra initiativ, alltså från polisens sida, definitivt. Vi har själva ett eget projekt inom ramen för vår verksamhet där vi tittar på de här frågorna och ser på vilket sätt skulle polisen kunna bidra till att säkerställa och rädda liv. Men å andra sidan så får vi liksom inte se det som någon helig graal som på något sätt skulle kunna lösa hela den här problematiken. För vad vi talar om nu, det är ju då att så att säga symptomatiska åtgärder med naturligtvis behjärtansvärt med att rädda liv, men det handlar ju också om en större problematik. Mm. Att människor överhuvudtaget använder den här typen av högpotenta droger. Heroinproblematiken är ju gammal i det här landet, men och vi har diskuterat då hur vi ska kunna då, så att säga, från polisens sida då hjälpa till med den brottsförebyggande delen här. I det här fallet då, när det gäller då fentanylanalogerna, så säger vi att alla medel måste naturligtvis tas till för att rädda liv. Men den grundläggande problematiken som vi då har hanterat utifrån ett rättsvårdande perspektiv och ett brottsförebyggande perspektiv, det kräver ju helt andra åtgärder.
Mm. Och vad är det för åtgärder? Vad skulle man kunna göra?
Det finns ju två huvudspår här som vi ser det. För det första handlar det då om att vi från den rättsvårdande sidan måste jobba internationellt, för det här är ett globalt problem. Mm. Det nämndes tidigare.
Och då handlar det om försäljning och tillverkning.
Det handlar om tillgångssidan, ja, precis. Att få stopp på det. Att få då en gemensam konsensus omkring det här, att den här verksamheten måste stoppas. Den andra delen då handlar ju det om att polisen kan bidra i det brottsförebyggande arbetet med att då dela med oss av vår kunskap om hur marknaden ser ut.
Mm, och vilka det är som tar det här.
Ja, och sen handlar det ju också väldigt mycket om det här med internethandeln. Alltså hela vår samhällssystem är ju väldigt digitaliserat i många avseenden. Och sociala medier och människors behov eller du... Ja, livsstilar omkring det här med digitala medier, när man använder det. Det är ju liksom där någonstans vi måste då börja en diskussion. Hur förhåller vi oss till det?
Mm. Martin Kåberg, vad ser du? Vad är den lösningen på att vi ska slippa använda naloxon från första början?
Det är på så många plan. Det handlar om primärprevention, och se till att folk mår bra i ett samhälle och inte hamnar i missbruk. Det är den ena biten. De som hamnar i ett missbruk och opiatberoende ska få hjälp att komma ur det. Sen måste vi alltid adressera de som befinner sig i ett pågående användande av droger. Och här blir ju naloxon ändå liksom en viktig tillskott till befintlig beroendevård. Och jag menar, vi har nu sedan januari delat ut 350 doser. 100 patienter, till 250 patienter. 100 av dem kommer tillbaka. Och vid 50 tillfällen har man administrerat naloxon i överdossituationer och räddat liv.
Så det menar, vid 50 tillfällen har man räddat 50 liv då, även absolut. Om det kanske är samma person som man har räddat flera gånger?
Det är den datan vi har på vad vi har gjort hittills. Sen kommer vi då ha fortsatta problem med att nå vissa grupper som inte befinner sig inom vår verksamhet eller inom beroendevården eller som är ensamma. Och det är ju en utmaning framöver att hitta strategier för att hjälpa dem.
Tyvärr så får det bli sista ordet i den här diskussionen. Martin Kåberg, överläkare, medicinskt ansvarig på sprutbytet i Stockholm. Steve Alm, narkotikaexpert från polisens nationella operativa avdelning. Och Marcus Heilisch, professor i psykiatri och beroendeforskare från Linköpings universitet. Tack för att ni var med. Och du som vill få hjälp med eget eller andra missbruk av opioider kan titta in på vår hemsida. Vi har samlat i alla fall några länkar till olika sorters hjälpinsatser där. Sök på Kropp och själ i Sveriges Radio. Nästa vecka är vi tillbaka med en specialsändning som du kan uppleva på plats om du tar dig till Kulturhuset plan 4 i Stockholm nu på lördag den 2 juni klockan 12. Ett gäng namnkunniga gäster som till exempel Emma Frans och Rickard Tellström diskuterar framtiden för middagsbjudningen när maten blivit en livsstilsmarkör och alla kör sin egen specialdiet. Om det går att jämställa mat med medicin och hur det gick till när ostfrallan blev kontroversiell. Kom och var med, läs mer på vår Facebook-sida och Instagram, och du som inte kan komma dit kan såklart lyssna som vanligt i eten. Vi hörs om en vecka. Hej då!
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1 Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio Play.